Välkomna till podden Gammelgrav, säsong 2. Hej Erik.
Hejsan.
Hej. Nu har du gjort 13 nya noveller här.
Ja, det har blivit så.
Hur många historier har du i dig?
Jag vet inte. Från början var det meningen att det skulle bli 13, just i och med att det är en bra siffra i de här sammanhangen. Och sen har det blivit 13 till. Liksom det kommer ständigt nya idéer och jag får ständigt nya uppslag. Så att hittills har det inte varit något bekymmer. Även om det tog lite längre tid den här gången.
Hur mycket, vad får du din inspiration ifrån? Vad kommer det ifrån?
Det kan vara från vad som helst. Alltså det kan vara, i och med att novellformat är så kort så behövs det nästan bara en liten idé för att man ska kunna utveckla det till en novell. Någonting som man tycker är kusligt eller som man tycker är obehagligt eller som man får höra talas om. Och så väver man in det i nya sammanhang och vips så har man en ny berättelse.
Första berättelsen i Sömsveden som vi ska lyssna till nu, den träffar ju an liksom mig mycket, va? Det är någonting som jag kan känna igen mig. Det här med saker som döljer sig under ytan.
Mm.
Och du har ju flera berättelser som handlar om det.
Mm. Nej, men det är ju, alltså, det som döljer sig under ytan och ligger mellan ytan och botten. Man har ju liksom inte kontroll över det. Där kan ju saker döljas och många upplever ju mörka vatten som väldigt obehagliga.
Mm. Ja, det finns ju någonting, jag tror att de flesta kan känna igen sig i det här, att ett obehag inför det som döljer sig under ytan. Men det finns ju också en mer, vad ska man säga, aktuell punkt i den här berättelsen. Mm. För huvudpersonen är miljöinspektör.
Mm. Så är det ju. Jag menar, de mesta rädslorna de ligger ju i vår fantasi, så att man kan inbilla sig nästan vad som helst på ställen där man inte ser. Men samtidigt så har man ju ganska, det finns ju ganska påtagliga, verkliga rädslor också som handlar om hur vi tar hand om vår planet och vad vi gör med vår miljö och vad vi utifrån det gömmer undan och stoppar undan i olika vattensamlingar.
Ja, namnet på första novellen är Batterikärn.
Mm.
Och det är en plats som jag har åkt förbi många gånger och minns väl berättelsen om den här platsen.
Ja, jo, men det är ju verkligen ett ställe som man har hört talas om. Och så, det går mycket historier om allt som folk har gömt undan där för att det låg lämpligt in vid landsvägen.
Batterikärn. När vattenproverna var tagna satt jag en stund i bilen och såg ut över markerna som omgav den lilla kärnen. Skogen, myrarna och den stora kraftledningen som brutalt skar genom landskapet. Som en rad av gigantiska krankar av stål resta på bakbenen med kraftledningen i sina käftar. Fult var det. Jag befann mig mitt uppe på den ensliga finnskogen, men ändå var det moderna samhället så påtagligt. Strax intill mig skar landsvägen som en kniv genom mylandskapet. Långtradare, fullastade med virke, dundrade förbi. Marken vibrerade av deras tyngd. Över mitt huvud hade ett flygplan lämnat sitt vita kemikaliespår tvärs över den klarblå himlen. En gammal Volvo stod övergiven en bit in i skogen. Det var sorgligt hur människan påverkade naturen och miljön. Det var väl därför som jag valt att utbilda mig inom området. Miljöförstöringen gav mig ångest. Att åtminstone få hjälpa till med att miljölagstiftningen följdes gjorde att det kändes lite bättre. Det var också den mänskliga påverkan på miljön som var orsaken till mitt ärende. Den lilla kärnen intill landsvägen skulle återigen kontrolleras. Som nyanställd på miljökontoret nere i Ljusdal fick man finna sig att utföra de enklaste sysslorna. Batterikärn, som vattensamlingen kallades, hade i årtionden använts som soptipp av finnmarksborna. Den hade en gång haft ett annat namn, Sattkärn. Men det var det knappt någon som mindes. Det påstods att man under häxprocesserna i slutet av 1600-talet hade utfört det så kallade vattenprovet i den lilla kärnan. Vattenprovet hade varit ett rent djävulstest. Kvinnan som var anklagad för häxeri bands på en stol och kastades i vattnet. Om hon flöt var hon skyldig. Om hon sjönk var hon oskyldig. I båda fallen slutade med döden. Det fanns många vittnesmål om att ett sådant hade skett i det förflutna. Men om batterikärnen verkligen var en av dessa platser var det ingen som säkert visste. Sådana skrönor kunde inte heller motivera att miljöenheten kopplades in 350 år senare. Orsaken till detta var istället de mänskliga aktiviteter som bedrivits under de senaste halvseklet. Det var långt till de kommunala soptipparna, så därför fick kärnan som låg lämpligt till in vid riksvägen utgöra sista hållplats för skrymmande grovsopor som kylskåp, spisar och batterier. Det sades att bilar dragits ut på kärnens is om kylan kommit tidigt. Dessa fick sedan försvinna ner i djupet när våren kom och isen ruttnade. Kanske var det ett sådant öde som väntade den gamla Volvon, tänkte jag, och betraktade rishögen en bit bort. Det kanske var närheten till riksvägen som gjorde det, och folks omedvetenhet om naturens sårbarhet. Eller också var det ren ondska. Samma ondska som drabbat kvinnorna under häxprocesserna. Den lilla vattensamlingen hade nog fått svälja en hel del under årens lopp. Det gick till och med rykten om att man sett ryska långtradare stanna vid kärnan. Det skulle ha skett strax efter Sovjetunionens upplösning. Kunde det vara så att man dumpat radioaktivt avfall eller till och med vapen? Nu sågs dessa rykten mest som rena vandringssägner, men eftersom kommunens miljöenhet hade fått in vittnesmål och dessa diarieförs hade de till slut känt sig tvungna att undersöka saken. Pliktskyldigast hade man kontrollerat vattnen men konstaterat att föroreningarna inte var av den graden att det föranledde någon sanering. Några tecken på att det skulle dölja sig radioaktivt material eller vapen under vattenytan hade man inte funnit. Kärnan var möjligen drabbad av försurning, men det ödet hade den delat med flera små vattendrag under 1970-talet, då moln av försurat regn dragit in från det koleldande Tyskland. Det fanns dessutom betydligt större miljöbomber att ta hand om, hade man ansett. De föroreningar som eventuellt kunde finnas låg begravda i bottenslammet och cirkulationen av vatten gjorde att gifterna aldrig hann bli speciellt koncentrerade. Hur mycket freon, kvicksilver eller olja som det eventuella skrotet än gav ifrån sig. Men nu hade den nytillträdda chefen för miljöenheten kommit fram till att det återigen var dags att mäta vattenkvaliteten. Hur stod det till med den oansenliga kärnen där uppe på Finnskogen? Hade någonting förändrats? Hon var inte intresserad av att få en miljöskandal kastad i sitt knä. Bättre då att själv ta reda på hur saken förelåg. Det hade därför blivit min uppgift som nyanställd att utföra denna undersökning under min första arbetsvecka. Närmare 4 mil upp på skogen för att ta några vattenprover. En allt för enkel arbetsuppgift för en nyutbildad miljöinspektör med ambitioner att få visa framfötterna. Men det var svårt att få tag på utbildat folk som stannade. Ofta ställdes miljöenhetens personal inför människors ilska och frustration i myndighetsutövningen. Så kanske hade det varit ett sätt för miljöchefen att ge mig en mjuk start. Det skulle väl komma mer utmanande arbetsuppgifter så småningom. Det här var nog lugnet före stormen, tänkte jag och såg mig åter omkring. Den lilla kärnan låg där glittrande i solskenet. Det var inte mycket som tydde på att det skulle dölja sig någonting hälsovårdligt under dess yta. Men jag skulle ju kunna provköra min undervattensdrönare när jag ändå var där. Jag hade nyss köpt den. Fallit för den gula färgen, den slanka formen och möjligheten att upptäcka vad som dolde sig under ytan. Egentligen var jag rädd för djupa vatten. Det hade alltid känts obehagligt att simma över vattenytan utan att ha någon kontroll över vad som fanns därunder. Jag hade därför aldrig lärt mig simma speciellt bra och att ta dykcertifikat skulle nog aldrig bli aktuellt. Men att kunna skicka ner ögonen i djupet rent virtuellt tilltalade mig. Det hade känts som en möjlighet att en gång för alla få ta kontrollen över det skrämmande elementet. Jag klev ur bilen och plockade fram drönaren ur bakluckan. Efter att ha läst instruktionerna, monterat batterierna och sett till att det fanns kontakt mellan undervattensdrönaren, VR-glasögonen och fjärrkontrollen var den redo för sin jungfrufärd. Kabeln, eller navelsträngen som jag tänkte på den som, mellan styrenheten och drönaren var väl tilltagen och skulle med lätthet räcka ner till botten. Den var till och med utrustad med en liten robotarm för att kunna gripa tag i föremål och föra dem upp till ytan. Den hade varit dyr, men jag hade känt att det var värt pengarna. Jag tog drönaren så försiktigt som om den varit mitt nyfödda barn och la lika försiktigt ner den i vattnet. Sedan jag försäkrat mig om att styrmekanismen lydde min minsta vink lät jag den söka sig ner och försvinna. Jag satte mig till rätta på en sten, drog ner VR-glasögonen och med ens befann jag mig under ytan. Och började sakta att röra mig ut i kärnan. Jag rös, trots att solen värmde mina bara armar. Nackhåren reste sig av spänning och förtjusning. Jag flämtade till och skrattade sedan för mig själv. Vad som än kunde finnas nere på botten så var jag säker här uppe på land. Små bubblor skymde först mitt synfält, men snart hade jag vant mig. Det grunda vattnet och ljuset från den klara himlen gjorde att allt syntes tydligt. Botten såg sammetslen ut, som ett gungande täcke av växtdelar och slam. Till hälften begravda träd sträckte upp sina svarta armar. Stenarnas kala gässor tittade upp i dyn som om de vore varelser som blivit begravda stående i gyttjan. Här och var växte sjögräs som dungar av slämmiga träd och på ytan ovanför svävade näckrosbladen som svarta moln. Det var som en dunkel sagovärld som jag långsamt söks allt djupare in i. En mjuk, men samtidigt lite hotfull miljö. Lager på lager av växtdelar hade genom åren sjunkit och byggt upp den porösa massa som utgjorde kärnens golv. Det gungfly som långsamt svalde allt som sjunkit. Här och var stack det upp skräp och bråte som var på väg att omslutas. PET-flaskor, en gammal plåtink och en campingstol. Jag lät robotarmen greppa tag i det jag hittade. Mest för att träna mig på att hantera fjärrkontrollen. PET-flaskan knagglades lätt ihop av kniprörelsen och jag funderade om jag skulle börja rensa kärnen på skräp men kom snabbt fram till att det skulle ta en evighet. Jag släppte flaskan och gled vidare mot en konservburk som låg halvt begravd i bottenslammet. Den såg gammal och medfaren ut. Svårt att se vad den innehållit. En bit av etiketten var kvar, men den verkade i det närmaste oläslig. Jag petade lite på den med robotarmen så den vände sig. Ett litet moln av partiklar skymde synfältet för en stund, men snart klarnade sikten. Text framträdde på burkens sida. Jag flämtade till. Det som fick mig att reagera var den antydan till kyrilliska bokstäver som avtecknade sig. Kunde det vara ryska? En rysk konservburk i en liten kärn i nordvästra Hälsingland. Tänk om... Men sedan sansade jag mig och försökte tänka logiskt. En rysk konservburk var en sak. Atomsopor och vapen var något helt annat. Att det stannat en rysk lastbil på denna plats så att chauffören gjort sig av med sina sopor var ju inte så otroligt. Jag greppade ändå konservburken med robotarmen och lyfte upp den. Vattnet blev åter grumligt och autofokusen hade svårt att hitta skärpan. Men till slut blev allt klart och tydligt. På fragmentet av etiketten kunde jag tydligt se de kyrilliska bokstäverna. Den var av allt att döma rysk. Kanske till och med sovjetisk. Jag gissade utifrån formen och designen att det kunde röra sig om en armékonserv. Det gjorde mig ens fyndet intressantare. Jag var nu som uppslukad av min undervattensvärld. Jag befann mig endast fysiskt uppe på land. Mentalt var jag helt och fullt nere på botten. Som om en miniatyrvariant av mig själv färdades i den gula farkosten. Kanske till och med som om farkosten varit en del av mig. Det var som om jag höll den ryska armékonserven i mina händer. Spänningen och iven ökade. Tänk om där fanns mer att hitta från samma avsändare. Vilken upptäckt det skulle bli om militärt material från sovjettiden dumpats i den lilla kärnan. Jag lät robotarmen släppa greppet om konserven och styrde ut på djupare vatten. Navelsträngen virade snällt ut sig med ett lugnt rassel meter efter meter vid min sida. Men mina ögon befann sig i fronten på drönaren, på väg ut mot kärnens mitt och kanske mot en kvarleva från det kalla krigets dagar. Det blev djupare. Vattnet blev gradvis grumligare och solstrålarna fick allt svårare att nå ner. Allt blev till skuggor som hotfullt svävade runt mig. Siktdjupet blev sämre. Mörkret slöt sig. En del av mig kände det som om jag höll på att dras ner i ett svart hål. Min ångest inför det som doldes under ytan gjorde sig åter påmind. Jag fick svårt att andas. Lite som de få gånger jag försökt att snorkla. Hela kroppen spändes. Andningen kom stötvis. Panikkänslan greppade tag i mig. Jag försökte påminna mig själv om att jag satt säkert på land, även om mina ögon var på väg ner i djupet. Kanske kunde jag ta av mig VR-glasögonen, men jag ville inte tappa kontrollen över drönaren. Den hade varit dyr. Dessutom kände jag mig tvingad att ta reda på om det fanns någonting mer ryskt att finna som kunde bevisa att ryktena var sanna. Då kom jag på att drönaren var utrustad med lyktor. Fingrarna letade febrilt på fjärrkontrollen och lyckades till slut tända LED-belysningen. Ljuskäglan som sköt ut framför mig bildade en tunnel av matt ljus en bit ner i det grumliga djupet. Med ens kände jag att jag återfått lite av kontrollen. Jag drog i reglagen för att få drönaren i rätt riktning, men lyckades istället slå av LED-belysningen. Det blev nästan svart. Olusten kom krypande. Skulle jag riva av mig VR-glasögonen, trycka på återkallning och avsluta undersökningen? Jag tvekade. Precis då tändes lamporna, men där jag förväntat mig att åter se den dunkla tunneln fortsätta in i mörkret, framträdde en silhuett. Kunde det vara ett fordon? Kanske en av de där bilarna som sänkts? Försiktigt rörde jag mig närmare. Jag försökte tolka konturen för att få klart för mig på vilken led den blivit begravd i bottenslammet. Men ju närmare jag kom, desto mindre liknade ett fordon. Den kunde inte vara av metall, för konturen såg ut att bölja en aning i vattnet. Jag hejdade mig och rörde mig i sidled för att få en annan vinkel. Sakta cirklade jag runt, hela tiden med strålkastarna riktade mot det jag funnit. Jag hade svårt att tänka mig vilken sorts skrot det kunde vara. Sakta gled jag närmare. Var det sjögräs eller kunde det vara en bräsenning som vajade för strömmarna? Nej, det liknade någonting annat. Dess form blev allt mer bekant och sakta gick det upp för mig. Det var konturen av en människa. Det var som om kroppen förstod vad ögonen sett innan synimpulsen som skickats till hjärnan hunnit bli bearbetad. Musklerna i strupen låstes som om någon vridit runt en nyckel i ett lås. Luften i lungorna pressades utåt utan att jag kunde släppa ut den. Jag var som förlamad. Drönaren rörde sig långsamt allt närmare utan att jag kunde förmå mig att röra ett enda reglage. Några meter framför mig satt en kvinna i en helt intakt karmstol. Håret böljade i vattnet och kroppen tycktes följa med i samma rörelse. Det var som om hon dansade. Jag försökte skaka bort bilden, men det gick inte. Blicken var som fastlåst. Drönaren gled närmare. Jag hörde mitt eget rosslande när den spända halsmuskulaturen spjärnade emot lungornas försök att andas. Sakta, sakta närmade jag mig. Detaljerna blev allt tydligare. Kvinnans armar var bundna vid armstöden och hennes ben var fjättrade vid stolens. Hade hon blivit dränkt? Utställd på isen eller islängd från en båt? Min bröstkorg krampade och försökte febrilt att få mig att andas. Jag befann mig på bara en meters avstånd. Kvinnan rörde sig allt mer. Det var som om hon ville slita sig lös. Kanske hade hon uppfattat att jag närmade mig. Sakta, sakta rörde sig huvudet emot mig. Hennes hud var som vax, nästan genomskinlig. De slutna ögonlocken gungade med vattenrörelserna. Jag fick för ett ögonblick för mig att hon sov och var på väg att vakna. Med ett högt stön lyckades luften forcera låsningen i min luftstrupe. Jag andades, men var fortfarande kvar på botten. Det måste ha varit vattnets rörelse som fick henne att se så levande ut. Kanske var det strömmarna från drönaren som fick henne att röra sig. Men det var tillräckligt obehagligt ändå. En död människa, bunden till händer och fötter. Här hade ett brott blivit begånget. Så upphörde hennes huvud att nicka och blev stilla. Långsamt öppnades hennes ögon och hon såg mot mig. Blicken naglade sig fast och fick åter min andning att upphöra. Plötsligt tog någon tag i min axel. Jag for ut med armarna och tappade reglaget. I nästa sekund ramlade jag baklänges. Jag kände min rygg slå hårt mot marken samtidigt som kvinnans ögon fortsatte stirra rakt in i mina. VR-glasögonen for av huvudet och så befann jag mig åter uppe på land. Andningen kom igång med ett stön när jag slog i marken. Jag krälade panikslagen runt på alla fyra innan jag till slut lyckades ta mig upp på fötter. Solen bländade mig. VR-glasögonen och fjärrkontrollen låg på marken in vid stenen. Något stod bredvid mig. Vad håller du på med? Frågan kom från en man i 70-årsåldern och var ställd till mig. Men jag kunde inte förmå mig att formulera ett svar. Jag hade ingen som helst aning om vem han var. Trots att jag hade honom framför mig och VR-glasögonen låg på marken ville kvinnans stirrande ögon inte lämna mig. Vem är du? Hörde jag mig själv med gäll röst nästan skrika. Samtidigt som jag oroligt tittade ut över kärnen för att se om någonting ovälkommet var på väg upp. Mannen backade ett steg innan han svarade med bister min. Här får du inte fiska. Tankarna snurrade i mitt huvud. Jag gnuggade mig i ögonen för att bli kvitt bilden av kvinnan i stolen. Oroligt följde min blick navelsträngen ner i kärnen, men där verkade allt stilla. Hade jag inbillat mig allt? Till slut svarade jag. Jag är från miljöenheten i Ljusdal. Jag tar vattenprover. Jaha, muttrade mannen. Vände sig om och började gå mot den parkerade skrotbilen. Vänta, rosslade jag och stapplade efter honom. Jag såg någonting nere på botten. Mannen stannade och vände sig om, fnös föraktfullt och svarade till slut. Jag trodde inte någon ville ta ansvar för all den dynga som den här kärnen fått ta emot. Det är människans samlade synder som ligger där på botten. Det sägs att satkonan själv sitter där nere i en stol och väntar. En dag kan inte kärnen ta emot mer. Och då kommer hon loss och svävar ut över oss som en dödsängel lika grym som den i Moseboken. Och det är inte mer än rätt. Med gapande mun såg jag hur mannen startade den gamla Volvon och åkte iväg. Sedan var jag åter ensam. Jag satte mig på stenen och andades ansträngt. Tryckte handflatorna mot ansiktet men öppnade ögonen med ett ryck då bilden av kvinnan åter dök upp på näthinnan. Jag slog mig på kinderna för att få vakna från mardrömmen. Då hördes ett rassel vid mina fötter. Det var navelsträngen som långsamt hade börjat matas ut. Jag tittade på fjärrkontrollen. Men inget av reglagen indikerade rörelse. Drönaren borde stå stilla, men likväl matas det ut allt mer kontaktkabel. Med darrande händer plockade jag upp fjärrkontrollen och kallade med ett knapptryck hem drönaren. Ingenting hände. Mer och mer navelsträng matades ut. Jag ryckte desperat i reglagen för att få den att svara, men utan resultat. Mer kabel fortsatte att gå ut och till slut fanns det inte mycket kvar. Hur var det möjligt? 100 meter kabel. Kärnan kunde knappast vara mer än 5 meter djup. Likväl fortsatte drönaren vidare. Till slut var all kabel utmatad och fjärrkontrollen började dras ut mot vattnet. I panik grabbade jag tag i navelsträngen. Det var stumt. Hade den fastnat? Jag drog igen. Det kändes som om något i andra änden höll emot. Så gav det med sig. Jag började hala in. Meter efter meter av kabel kom upp på land. Ibland kände jag en rörelse. Det var svårt att avgöra om det var drönarens tyngd som gjorde det eller om någon styr eller drivmekanism låst sig så att den drogs åt ett annat håll. Ju mer jag drog in, desto tyngre blev drönaren och desto tydligare blev motrörelsen. Till slut fick jag ta i allt vad jag orkade. Jag tyckte att jag anade någonting närma sig en bit under ytan. Visst var det någonting gult. Jag tvekade. Tänk om någonting satt fast i drönarens robotarm. Längre än så hann jag inte tänka innan motståndet plötsligt släppte och jag snubblade baklänges och blev åter liggande på marken. Vad var det här? Egentligen ville jag bara lämna allt och åka därifrån, men drönaren hade varit dyr. Svetten rann över ansiktet och jag stirrade mot vattnet när navelsträngen slappt letade sig ner i kärnan. Vad hade den fastnat i? Mannens ord ringde i mina öron. Satkonan själv sitter där nere i en stol och väntar, hade han sagt. Var det henne jag sett? Var kvinnan verklig? Satt hon där nere och väntade? Eller höll hon på att ta sig loss? Jag påminde mig om att jag var säker på land och sedan bestämde jag mig. Med darrande händer greppade jag VR-glasögonen och begav mig åter ner under ytan. Bubblorna, dunklet, tunneln av dovt ljus som ledde mig in i djupet. Jag följde botten, passerade ett halvt nedsjunket bilvrak. Det blev allt mörkare. Jag stod stilla. Lät drönaren svepa med ljuskäglan framför mig. Varje gång det strålet träffade någonting och en kontur framträdde höll jag andan. En gräsklippare. En spis. Spår av människornas lathet, tanklöshet och skuld. Plötsligt träffade ljuskäglan en stol. Andlös kröp jag närmare. Lösa rep vajade från dess armstöd och ben. Hon som suttit där var borta. Satkonan. Nu var vi förlorade. Jag kände skräcken och den skuld som vi alla bar. Räkenskapens stund var kommen. Om inte. Jag reste mig upp och började försiktigt att gå. Vattnet rann in i kängorna. De klafsade i det mjuka bottenslammet. Sök fast dem som om det kallade skodonen till sig. Långsamt gick jag vidare. Byxorna blöttes över skenben, baderna, knäna och upp över låren. En kall omfamning av skrevet. Sedan magen, ryggen och armhålorna. Allt längre ut. Allt djupare. Den våta kylan slöt sig om mig som en fuktig handske. Men jag hade slutat tänka. Slutat känna. Halsen, hakan, nacken. Snart var jag försvunnen ner i batterikärnens djup. Den grågröna dunklet omslöt mig. Svalde mig hel. Så tändes lampan. En gång öppnade sig och framför mig stod den tomma karmstolen. Och med en stod det klart. Jag visste vad jag måste göra för att gottgöra mänsklighetens ondska och dumhet. Jag gick fram till stolen, satte mig och band de lösa repen runt mina anklar.
Du har lyssnat till podden Gammelgrav med noveller av Erik Nilshammar. Läser gör Magnus Johansson och producerat har Erik Thoresson gjort. Jag heter Sara Sunnefelt. Tack för att du har lyssnat.